Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Makrorådet, podden för de stora ekonomiska frågorna, kliniskt fri från aktietips. Och de som inte ska prata om aktier idag är Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, och Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken. Välkomna till studion båda två.
Tackar, tackar.
Stort tack.
Ja, och kanske ett extra välkommen till dig, Claes. Du dyker ju bara upp ibland som en liten bonus, men jag är alltid lika glad när du är med. Jag är glad när du är med också, Kristin, men du är ju mer återkommande så att säga då. Höll på att bli fel där kanske. Men frånsett det så är allting som vanligt. Vi har två huvudämnen. Det första är energikrisen. Vi ska prata om orsakerna och framförallt konsekvenserna av den. Det andra är USA-ekonomin, där en del bedömare börjar prata om att det är risk för recession. Och det hajade i alla fall jag till lite över. Lät väldigt dystert. Vi ska försöka reda ut hur det är med den saken. Och så ska vi dissekera ett ekonomiskt begrepp. Och efter det blir det spaningar och till sist veckans viktigaste. Då är vi redo att köra igång. Och Claes, jag tänkte att vi ska ju börja med det här med energin, eller snarare bristen på densamma, ska man väl säga. Och om man börjar med att titta lite bakåt, världsekonomin är ju ungefär lika stor idag, give or take, som den var innan pandemin. Och då var det ingen brist på energi. Vad är det som har hänt egentligen? Är det som med containrarna, att de är på fel plats, eller vad är det frågan om?
Ja, men det finns en parallell där tycker jag man kan göra. Det hänger ju ihop med pandemin, precis som varubristen. Den är ju brist både på produktionssidan och när det gäller det geografiska. Grejerna finns i Asien och inte i Nordamerika och Europa i viss utsträckning. Sen finns det ju för lite grejer överhuvudtaget. Och det hänger ju inte ihop med att det konsumeras mycket mer än det gjorde före pandemin. Och delvis också att det produceras mindre, i alla fall under perioder då. På samma sätt på energisidan, att det har ju skurits ner på produktion av olja kan vi kanske följa tydligast. Där har USA skurit ner 2 miljoner fat per dag ungefär, jämfört med hur det såg ut före pandemin, och OPEC likadant. Så att det produceras mindre olja, där har vi en faktor. Och sen det som har dykt upp nu på slutet är ju naturgas. Där kanske det inte produceras för lite, men den är på fel ställen. Den är mer i Ryssland och mindre i Europa.
Ja, Kristin, har du samma bild av läget innan vi går in på konsekvenserna, som är det kanske allra viktigaste?
Ja, och sen tror jag det är viktigt att tänka på att energikrisen är en ganska jobbig sak att hantera, oavsett när och hur den dyker upp, därför att den är svår att hantera med vanlig ekonomisk politik. Det hjälper inte att sänka räntan. Som Claes var inne på, containerna flyttas inte, eller naturgasen flyttas sig sannolikt inte för att man sänker eller kanske snarare höjer räntan då när priserna ökar, tillväxten viker. Och det här, vad det innebär, och det har en massa jobbiga geopolitiska kopplingar som ingen heller är så sugen på, att det kontrolleras av Ryssland bland annat. Det tillsammans med tidpunkten och hur det här kommer upp. Tidpunkten, folk är lite kriströtta. Det finns säkert fler beslutsfattare som skulle tycka det var ganska skönt slippa det här just nu. Och sist men inte minst, energikriser dyker alltid upp lite som från ingenstans på något oväntat vis.
Ja, nu var du redan inne på konsekvenserna där, och Claes viftar ivrigt, så att
vi måste ju lägga till också att vi har ju en annan energiproduktionssammansättning idag än vi hade, kanske inte så mycket sedan före pandemin, men även det tror jag. Alltså länder håller på att ställa om till grön energi. Och det har ju uppmärksammats inte minst i Storbritannien då, när man ju har betydande del av vindenergi till exempel. Och då har det ju under hösten inte blåst som det brukar, och då har man ju liksom mindre energi från den källan. Alltså det är ju mer volatil energiproduktion idag än det var för i alla fall 10 år sedan, och kanske också för bara några år sedan. Så det är ju någonting som kanske inte har med pandemin att göra, men som förvärrar läget.
Då, innan vi går vidare då, måste jag flika in, så det tyder ju på att det här är någonting som vi ska vänja oss vid, i alla fall tills vi har fått på plats de här stora batterierna som man kan lagra sol- och vindenergi och sånt. Är det här det nya normala vad gäller energi då?
Ja, men jag tycker återkommande i debatten som ju är ganska intensiv nu, det är ju att någonstans är det ju det här man ska vända sig vid, och kanske delvis det här man vill. Alltså om man vill att vi ska konsumera mindre energi av miljöskäl, ja, då måste ju priset vara högre. Det är ju så vi generellt sett tänker oss att den mekanismen fungerar. Så att det är väl rimligt.
Precis, utsläppsrätterna har vi faktiskt inte nämnt här, men de har ju stigit kraftigt pris, vilket ju, precis som du säger, det är ju meningen. Det är det de ska göra när det ska vara dyrare att släppa ut koldioxid. Ja, Kristin, du kör på direkt då bara.
Jo, för det är ju både det här med högre priser, och det är en sak att vänja sig vid. Särskilt om priserna tickar upp lite snyggt och stadigt och förutsägbart. Men här är det ju just stöket som är det jobbiga. Mm. Att tittar man på prisförändringarna på till exempel gas då, som Claes var inne på, så går det så oerhört snabbt och sen går det ner. Och hur ska någon, antingen ett företag en ekonomisk beslutsfattare, kunna hantera det där? Dessutom vet man inte hur länge det varar. Och jag tror just att kraften, både upp- och nedgång, osäkerheten som Claes var inne på, hur kompenserar man sig ens för risk på det sättet? Det är jättesvårt för marknaden att göra. Där finns det en cocktail som är rätt jobbig.
Mm. Och det är ju två konsekvenser kan man ju tänka sig här då. Dels är det den vi ser att energipriserna, det är inte bara gas, det är allt möjligt, driver upp inflationen. Och sen så ser vi också att den satt lite käppar i hjulet för tillväxten. Exempelvis OECD presenterade en ny laddning av de här ledande indikatorerna där de ser en avmattning här med just dyrare energi som en orsak. Så det är liksom högre priser och lägre tillväxt. Det är en jobbig kombination.
Det är en jättejobbig kombination. Och som man också tänker, för vem är energipriser jobbiga? Jo, det är jobbigast för de utsatta ekonomiska grupperna i samhället. Det är svårt att låta bli att värma upp huset. Bor man i USA är det ganska svårt att inte använda bilen. Och det gör ju att konsumtionsutgifterna får en smäll direkt. För att man måste prioritera sin energikonsumtion helt enkelt. Och vad är det då man skär bort? Jo, men det är restaurangbesöket, det är kanske semestrarna och så vidare. Och det är just de där sektorerna som har haft det jobbigt under corona. Så igen, tidpunkten är inte så jättekul.
Och man kan lägga till där, apropå det här med varubristen eller komponentsbristen som ju har föregått den här energikrisen kan man säga. Den kommer ju synas i kvartalsrapporterna nu för Q3. Nu skulle vi inte prata om aktier. Men
ja, det är okej.
Men börsen som helhet.
Ja, precis. Den påverkar ju den reala ekonomin. Så
det kommer ingen rekommendation.
Du kan slänga in ett tips också om du gärna vill. Men vi brukar inte ha det, men varför inte?
Nej, men så att det ser ju helt klart ut som att det blir ju mer inbromsning egentligen från utbudssidan kan man säga, både av energiskäl men också av komponentsbristskäl. På ett sätt som ju, det är ju inte så att vi i vanliga återhämtningar inte ser det alls. För det är bara att det är väldigt mycket mer av det här den här gången. Det är ju,
och väldigt mycket snabbare.
Så det är den här från 0 till 1 som ju är svårt för policymakare att planera för och för ekonomiska aktörer generellt att hantera. Så det är ju en väldigt annorlunda situation på det sättet.
Ja, men kan det här till och med skälpa liksom återhämtningen som vi har? De här energipriserna, eller krävs det att det håller i sig bra mycket längre i så fall?
Jag tror att egentligen kan man paketera in det här i samma resonemang som när det gäller komponentsbristen, att det är ju, de flesta tror jag, Kristin får rätta mig här, men är väl egentligen i lägret där man tror att det här är tillfälligt. Det är bara frågan om hur länge är tillfälligt. Om det är tillfälligt i 3 år så är det nästan ointressant att nämna tillfälligt, för att det är för lång tid för att man ska kunna hantera det. Så att det vill ju till här att det lossar, att det inte stjälper lasset. För tillräckligt med höga priser, tillräckligt brist på varor och energi, så blir det problem.
Kristin, väldigt kort. Är det samma? Om vi nu kortsiktigt vet vi vad som händer, men om vi blickar sig 6 månader fram i tiden, är det här en tuva som kan stjälpa lasset?
Kanske om vi fattar fel policybeslut, och det återkommer vi säkert till om en stund.
Aha, okej, spännande. Ja, bra, energikris, verkligen ett hett tema och kommer nog vara med oss under vintern, har jag en känsla av. Kopplat till det här då, så har det ju sett lite sämre ut i den amerikanska statistiken. Exempelvis har ju jobbtillväxten stannat av. Vi fick en väldigt svag siffra här senast, och en del bedömare, bland annat David Blanchflower, som inte är helt obekant, han har suttit i Bank of Englands ledning exempelvis, så är väl en lite av en tungviktare, skrev ett så kallat papper, en studie här ganska nyligen, Kristin, och varnade för att USA går mot recession. Det här var då baserat på indikatorer som framförallt rör hushållen och deras tillförsikt, och tittade historiskt vad har hänt när hushållen har tyckt så här på x antal månaders sikt och så vidare. Och det tyckte jag som sagt var ett ganska dramatiskt budskap, om man då ändå tänker att, ja, lite inbromsning, men de flesta tror väl att USAs BNP växer med sådär en 5, kanske till och med uppåt 6% i år. Och det känns ju inte riktigt som recession, tycker jag. Hur går dina tankar?
Nej, men jag tänker just att man får skilja på det här med att vara i recession eller att vara på väg mot recession. Ja,
det är väl i och för sig alltid definitionsmässigt, på väg mot både recession och
ja,
sen
och det är ju det som, ja. är det första. Att vill man vara spydig kan man ju säga att ja, men vi är alltid på väg mot recession så fort konjunkturen har toppat. Och när vi ekonomer säger att konjunkturen har toppat, då menar vi alltså att tillväxten börjar tappa fart. Den behöver inte vara negativ, men den är lite mindre positiv än vad den var innan. Och det tror jag man absolut kan konstatera att där är vi. Vi är ungefär, det man brukar prata om någonstans, det saktar av lite mitten på cykeln någonstans innan det börjar så småningom tippa ut för. Så där kan man ju säga att, ja men visst, på det sättet stämmer ju. Det som kanske oroar lite här är väl att den där avmattningen helt plötsligt verkar gå lite snabbare än vad vissa förväntat sig. Det finns ekonomer på den amerikanska centralbanken som försöker förutsäga då i realtid vad BNP-tillväxt ska bli under innevarande kvartal. Och det där får man en siffra på varje vecka och de har gått ut för ganska snabbt på sistone och sånt där tittar alla på och så blir de nervösa.
Det är Atlanta Fed.
Jajamän.
GDP Now du tänker på.
Precis.
Så om man är intresserad så kan man googla upp Atlanta Fed GDP Now och få den där siffran varje vecka. 1,4 var den är på senast.
Precis, och den följer då alltså från en 3,2 bara för några veckor sedan och så tickade ner med någon procentenhet per vecka och det kan ju ge vem som helst skrämselika.
Ja, Claes, nu tror jag det här var, jag minns inte exakt liksom antalet månader de pratade om, men det var ganska snart, om det var 10-12 månader skulle det vara recession och då är ju, det finns ju olika sätt att se på recession. Det ofta här på den här sidan Atlanten pratar vi ofta om 2 kvartal på raken med negativ tillväxt. Mm. USA har en mera kanske bättre definition, tittar då på olika faktorer och bedömer bland annat arbetsmarknaden och lite bredare sådär, men ändå det är en hyfsat snar framtid som de förutser en recession. Kan det bli så?
Ja, alltså, det kan det bli.
Kan
men,
bli.
Men jag tycker nog att det är en sak man tittar på och det är också det som fångas upp av den högfrekventa statistiken. Det är ju liksom det här kraftiga raset i konsumentförtroendet som vi haft på slutet. Jag har faktiskt med mig en bild, nu är det här podd och inte video, men här ser man då sambandet mellan covid-patienter i USA och med konsumentförtroendet. Så jag tycker nog att man får säga så här, det som händer här under Q3, det är ganska relaterat till att deltavågen drabbade USA hårt, inte bara i form av att många smittar utan många blev allvarligt sjuka också. På ett sätt som inte har varit fallet i Europa. Vi har liksom sett det i ganska mycket data. Så jag tror nog att man kan säga att det är mest att tala för att vi kommer se en rekyl. För nu är den här vågen också som tidigare vågor på väg att lägga sig. Och då kommer antagligen förtroendet komma tillbaka, räknar jag om. För att tittar man på förutsättningarna så är det ändå så att amerikanska hushåll, precis som svenska och europeiska generellt, har ett jättehögt sparande. Det är ett resultat av pandemin. Man har liksom inte kunnat konsumera tjänster. Jag kommer tillbaka till det senare, tror jag. Men i övrigt också har vi fortfarande så hög arbetslöshet. Den har sjunkit kraftigt, men är fortfarande relativt hög på många håll. Det finns ledig kapacitet i ekonomin och vi har expansiv ekonomisk politik. Det är ju en miljö där du inte ska få recession. Så att jag tycker det är lite svårt att se att man ska tolka konsumentförtroendet som en recessionssignal i det här läget när det finns en ganska tydlig extern faktor som är pandemin som fortfarande påverkar.
Historiken gäller inte riktigt, så att säga.
Nej, och bara för att hoppa in där, så det här med temastök verkar ju vara lite det vi pratar om idag. Och det gäller ju många indikatorer jag har gjort under hela coronapandemin, att det här att konsumentförtroendet inte tickar uppåt med någon slags stilig samvariation med ekonomiska variabler som vi är vana vid, utan helt plötsligt rör sig med något helt annat, nämligen patienter på IVA. Det gör ju igen att den här bilden blir, för den som ska fatta beslut utifrån det här, ganska svår att läsa. Så där får man väl ta lite lugnt, helt enkelt.
Ja, okej. Ta det lite lugnt, budskapet till Federal Reserve och andra. Vi ska delvis hålla oss kvar lite på det här temat. Vi har nämligen kommit till begreppet. Vi försöker ju reda ut ett sådant begrepp varje gång i den här podden, i folkbildande syfte. Sånt som vi ofta kan läsa i affärspressen och höra ekonomer prata om. Och Kristin, idag är det lågkonjunktur. Och det kan man ju tycka, ja men det vet väl alla vad lågkonjunktur är. Men det är inte helt självklart vad det är.
Både låg- och högkonjunktur kan få den mest erfarna ekonom att snubbla lite på begreppen. Och nu ska jag försöka hålla tungan helt rätt i mun här. Och vi börjar med att prata om konjunktur, vad vi tänker då överhuvudtaget. Ja, men då pratar vi om vad vi är relativt något slags normalläge eller trendläge. Här kommer ni att höra olika sorters namn på det här normalläget. En del pratar om jämvikt, potentiell nivå och så vidare. Men kom ihåg att det är alltså vad vi är, det säger inte vad vi är på väg. För det är en annan sak. Så högkonjunktur då först, då är nivån på den här på nuvarande tillväxt är alltså över trendtillväxten. Och om det är så att högkonjunkturen förstärks, då växer faktiskt BNP snabbare då än den trendmässiga BNP. Och sen har vi lågkonjunkturen, och då är den faktiska BNP-nivån under då den här jämviktsnivån. Sen så kan man också prata om hur det här rör sig. Om ni tänker att det är bra och det går ännu bättre, då är vi i en konjunkturuppgång. Är det bra men vi är på väg utför, då är vi i en konjunkturavmattning. Om det är illa men vi är på bättringsvägen, då pratar vi en konjunkturåterhämtning. Den tycker jag personligen är lättast att komma ihåg. Konjunkturnedgången, det är riktigt otäckt, då är det illa och blir värre. Så man kan alltså ha hög tillväxt och ändå vara i lågkonjunktur. Det är trassligt att komma ihåg, men så är det. Och man kan ha låg tillväxt, men ändå vara i högkonjunktur. Blev ni några klokare?
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång, som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Jag tror vi fick 5 eller 6 begrepp utredda där. Och om man lyssnar några gånger så tror jag att man blir klokare. Vi kan konstatera att det är lite rörigt i alla fall. Klas, vill du till? Vi brukar inte ha liksom, så att säga, replik på det här, men du ser ut som att du...
Nej, jag tycker det var ju ett härligt lexikon att kunna vända sig till.
Ja, det var det. Vi får nästan ta och skriva ner det där och publicera parallellt. Bra, tack så mycket, Kristin. Då går vi in på spaningarna. Klas, du dinglade lite med din framför oss här, lockande. Och det handlar om varukonsumtionen som du har pratat om och hur det förhåller sig till målet om full sysselsättning. Är jag helt fel ute där, eller? Det är bäst att du börjar prata.
Precis, vi får se om jag ror hem det här, för det är en lite rörig spaning. Men jag har med mig några stödpunkter här som hjälper, så får ni reagera. Det är egentligen anknyter lite grann till det vi pratade om tidigare. Just det här med liksom svaga grupperna på arbetsmarknaden, som du var inne på, Kristin, de drabbas hårt av energipriset. De drabbas hårt av pandemin, har de gjort, för de har ju drabbats mycket mer på arbetsmarknaden än vi som jobbar i tjänstemannayrken. Och policymakare generellt har ju ofta målkonflikter. Och här tycker jag man kan se liksom en målsynergi egentligen, som både är bra på kort sikt och på lång sikt. Vi vill ju ha en grön omväxling. Vad betyder det? Ja, det betyder egentligen att vi vill se till att hushållen konsumerar sånt som ger mindre CO2-avtryck till exempel. Och varor typiskt gör ju det mer än tjänster. Det gäller ju inte alla tjänster. Vi har ju resor till exempel. Men tänker vi att vi har en omställning från liksom slit och släng, att man köper nya skor istället för att laga gamla, så det är ju bättre om man på hemmaplan lagar de gamla. Men det är dyrare ofta än att beställa från Asien och så skeppas det och sådär. Och om man ska liksom in i centralbanksvärlden kan man säga att just de här svaga grupperna på arbetsmarknaden har ju varit mer i fokus. Jag skulle vilja säga att det är Janet Yellen som förde in det egentligen till Fed. Liksom att bredda liksom det perspektivet, vad centralbanken kan påverka. Traditionellt så har man det här, liksom, vi påverkar cykeln, vi kan inte påverka strukturen. Vi kan inte hjälpa folk att komma in i arbetsmarknaden annat än liksom tillfälligt. Men Yellen menar ju att vi kan faktiskt överhetta ekonomin. Om inflationen tillåter det så kan vi överhetta ekonomin och därmed se till att vi får konsumtion av de lyxigaste tjänster, typiskt då restaurang. Och då kommer de som är längst ifrån arbetsmarknaden ha liksom en möjlighet att komma in i sysselsättning. Och den tycker jag, den stafettpinnen har ju nästan inte bara tagits över av Powell, chefen på Fed nu, utan till och med formaliserats på Fed kan man säga. Nu är det ju maximal sysselsättning, inte bara den här liksom att det ska vara jämnt för liksom arbetslösheten, utan nu är det liksom de svaga grupperna, minoritetsgrupperna, de ska in tillbaka i full sysselsättning. Och vad har det här då med varukonsumtionen att göra? För nu ser jag att Victor ser lite bekymrad ut och undrar om det ska ta...
Nej, det är inte alls. Jag lyssnar nyfiket bara.
Jo, men det kan man säga att nu är det ju viktigt att vi har ju haft en varukonsumtionsexplosion under pandemin. Och den ser vi ju väldigt tydligt dyka upp i inflationssiffror. Vi ser ju också då energipriser som ju också påverkar väldigt mycket inflationssiffror. Och pågår det här för länge, då kommer det kanske till slut tvinga fram centralbanker då att de inte kan bedriva lika expansiv politik, inte överhetta ekonomier för att få tillbaka sysselsättningen i de här svaga grupperna. Och då vill det ju till att vi också får en omväxling från konsumtionen, från varor till tjänster. Den är ju på gång rent automatiskt genom att ekonomier öppnar upp. Jag tänker att här behöver kanske de folkvalda också hjälpa till. Alltså underlätta det här skiftet både från konsumtionssidan men också från arbetskraftssidan. Gör det ännu mer gynnsamt att konsumera tjänster och gör det kanske ännu mer gynnsamt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det här gäller ju generellt kanske, men just USA har ju det varit en faktor som håller tillbaka arbetskraften. Det har varit lite för generösa regler för de arbetslösa som liksom håller tillbaka utbudet av personal inom kanske framförallt den här delen av tjänstesektorn. Men vi vill ju också se till att vi har ju inslag av det RUT-avdrag till exempel som möjliggör för konsumtion av egentligen ganska dyra tjänster. Men vi behöver liksom kanske mer av det för att liksom underlätta den här transformationen. På lång sikt bra för miljön, på kort sikt bra för centralbanker som då kan fortsätta bedriva expansiv politik. Fortsätta att se till att den här återhämtningen blir så stark som möjligt utan att behöva lätta på gaspedalen och därmed försämra för de svagaste.
Ja, okej. Okay. Jag tror exempelvis den grekiska staten tror jag gav ut en slags kulturcheck på 1500 euro att använda för konserter, bio. Är det den typen av stimulans som man från statsmakten skulle kunna ägna sig åt, tycker du?
Ja, jag menar, absolut. Och man kan ju arbeta med liksom momsatser eller avdrag eller skattesatser. Jag menar, överhuvudtaget. Ja. Jag ska kanske inte ge några tydligare rekommendationer, men jag tror ju att vi ska ju... Det är svårt att säga att man ska ha en omställning när incitamenten inte talar samma språk.
Ja, Kristin, tankar?
Flera tankar. Dels är det roligt för att jag kommer landa i, tror det är lite liknande teman i min spaning om en liten stund, men det parkerar vi. Det jag tänker på är ju att vi faktiskt antagligen snart får veta om Jay Powell kommer vara kvar som amerikansk centralbankschef eller om det blir någon annan, apropå din spaning där att det är en stafettpinne som så att säga har burits fram av ett par stycken. Och efter att det har varit lite skandaler kring insiderhandel på amerikanska centralbanken så finns det ju vissa som tror att man tar det här som en ursäkt för att faktiskt byta ut Powell mot någon som sannolikt går ännu mer den riktningen som du nämner. Det finns ju inget namn som vi ser som skulle bete sig speciellt hökaktigt av dem som diskuteras. Så det är det ena. Och det andra är just situationen på amerikanska arbetsmarknaden som du också är inne på, det här att det finns jättemånga vakanser och samtidigt folk som inte vill jobba. Och där igen är ju det även det är en lite jobbig cocktail för att få det här att funka bra.
Ja, bra. Tack ska ni ha. Och Kristin, även du dinglar ju lite framför oss här. Du ska prata om hur man ska hantera greenflation. Jag tror du får börja med att definiera begreppet och sen spana.
Absolut, det är härligt. Ja, jag har fått ett tungt begreppsansvar här idag. Det känns fint. Jo, men det jag menar med greenflation, det är alltså de prisökningar som följer i klimatomställningens spår. För det finns flera skäl till att man kan tro att priser ökar i omställningen. Dels handlar det helt enkelt om brist på saker och ting. Det kan vara för att man väljer att inte producera något. Nu att till exempel Kina verkade bestämt sig för att nå sina miljömål, så säger man helt enkelt att nu får ni släcka lamporna, stänga kolgruvorna och slå igen fabrikerna under ett tag här. Och det driver förstås upp priser i sig. Det blir en brist. Sen har vi policybeslut. Vi har touchat lite på utsläppsrätterna här som har ökat i pris, vilket också är någonting som aktivt har underlättats. Och sist men inte minst är det här som vi pratat flera gånger om idag, kompensationen för osäkerhet. När det kan bli stökigt, när det är osäkert vad elen kommer kosta och så vidare, ja, men då vill man ha lite extra kompensation för det. Så av olika skäl då kan vi förvänta oss att det här kan vara inflationsdrivande, och det kan faktiskt pågå under ett tag, för att ska vi nå klimatmålen 2050, då kan ju det här då öka på lite år för år så att säga. Men det jag tänkte spana kring är, vad ska man nu göra åt det här för att vi ska komma i mål med inte bara själva omställningen utan att omställningen ska vara hållbar också? För det som händer nu, och det är ju det som har varit lite dagens tema, det är att helt plötsligt kommer vi till någon punkt där vi verkligen börjar se effekter. Det är energipriserna skenade, det var EU-toppmöten som gick från att prata om vad man egentligen skulle ha för klimatmål till hur man skulle hantera energifattigdom och så vidare. Centralbankerna funderade på hur de skulle hantera energiinflation och samtidigt stresstestade de alla banker och kom på att stora delar av tillgångsportföljerna var rökta, om man får uttrycka sig så. Och mixen av det här plus alla då de geopolitiska övertonerna blev lite jobbig. Så min spaning här är att det vore nog bra att sätta sig ner och försöka kolla över helhetsläget och försöka titta på den ekonomiska politiken över hela spannet. För att det finns ju en risk för att det är mycket här som strömmar åt. Som vi är inne på så kostar det ju mer helt enkelt. Så en del i det här handlar ju om hur man får med hela samhällena på den här omställningen. Är man centralbankschef som vi har varit inne på, ja, då skulle jag nog lägga rätt mycket krut på att fortfarande prata om att det är tillfälligt. Sen skulle jag påminna om att nu är ju så att inflationen har varit under målet väldigt lång tid. Så det gör nog inget om den skjuter över ett tag. Och försöker göra vad jag kan för att hålla räntan låg. För det underlättar ju hela den här omställningen då. Och hade man suttit på en finansinspektion, ja, då skulle jag nog stresstesta lagom för att inte göra folk alldeles för nervösa. Och har man finanspolitiken som är den tunga spelen här skulle jag säga, att fundera på hur kan man faktiskt stötta de investeringar som behövs. För det som händer är ju att väldigt många spelare har inte investerat i energi. Så vi har ett gap helt enkelt mellan att fasa ut det gamla och få in det nya.
Ja, inga aktietips, men jag har fått tips till politikerna från Claes, till centralbankerna och myndigheterna från dig, Kristin. Tack för det. Claes, några tankar kring Kristins spaning, greenflation och hur hanterar den?
Nej, men man kan ju lägga till där att det här är ju en relativ prisförändring ju. Alltså energi blir dyrare och det är ju delvis medvetet kan man säga, även om man har blivit tagen på sängen här såklart. Men i en värld där vi går mot mindre konsumtion av per capita i alla fall av energi, vilket väl är förhoppningen, så länge det inte kan bli helt grön så är det dyrare. Och då ska man ju inte behandla det riktigt som annan typ av inflation. Det är bara vill till att den här inte spiller över i, liksom, i inflationsförväntningar generellt och kompensationskrav och så vidare. Så att jag tror att ju mer man kan diskutera det här över policygränser, det är nog bra.
Nu spårar jag själv här lite grann, för jag tycker det är intressant. Jo, men om vi pratar om EUs budgetregler, de håller på att ändras. De är tillfälligt suspenderade, ska komma tillbaka i någon form. Och då är det en sak man pratar om, att investeringar i gröna saker ska liksom ligga utanför de här normala reglerna vad gäller underskott och statsskulder och så vidare. Nu pratar vi om centralbankerna, hur ska de se på inflation som är kopplat till, ja, grönt i bred bemärkelse. Vi säger nu att de ska se igenom, som man brukar säga, energipriserna därför att de är så volatila. Är det här något man också ska se? Bör det här liksom bli en kategori som ska särbehandlas lite grann i både vad gäller från centralbankers sida och kanske vad gäller budgetregler och annat? Och nästa fråga då är, okej, gränsdragningen här, vad är det som är grönt och inte? Den blir ju väldigt bökig. Den här kom in helt från sidan och egentligen borde vi börja runda av, men vi pratar på här nu.
Nej, men jag skulle nog föredra att vi luckrar upp det på finanspolitiska sidan och är strikta vad gäller centralbankerna. Därför jag tror att man kan, jag tror att det kommer behövas att någon rör sig lite friare. Och det är också för att de här utmaningarna jobbar på helt olika tidshorisonter. Det här är en långsiktig omställning. Då behöver man trygghet kring investeringsstöd och miljö och tillstånd och regleringsprocesser och alla sådana här saker som kanske inte ens faller genom vanlig ekonomisk politik. Men samtidigt behövs ju någon som på trovärdigt sätt står och viftar med pekpinnen och säger, blir det här för mycket, då stramar jag åt. Och den tror jag måste vara centralbankerna. Plus att det är ändå bättre att ge folkvalda fria tyglar, för de kan man alltid rösta bort om det går åt pipan. Så jag röstar på att vi absolut jobbar på EUs budgetregler, men att vi låter centralbankerna vara.
Klass.
Ja, men jag kan väl skriva under på det också, tycker jag. Men det har ju varit åtminstone ett decennium av väldigt fria tyglar för centralbanker, och det är nog många som håller med Kristin om att det är dags för att de får liksom lite, inte mer lekstuga i alla fall. Och som sagt, finanspolitiken, det är väl också en stafettväxling man kan se, att nu behöver den ta över här, både kanske för allmän efterfrågan, men såklart använda den till att göra en grön omställning.
Ja, bra, tack! Hörrni, nu har vi verkligen närmat oss slutet här. Sista punkten för idag, Claes, är veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden.
Ja, vi har ju pratat mycket inflation här, så det går ju bara att avrunda med det också. Att vi har ju en inflationsvecka, amerikansk inflation på onsdagen och i Sverige då på torsdagen. Och nu ska vi upp på riktigt höga siffror, inte bara i USA utan också i Sverige. Vi kommer ju vara nära 3% i KPIF-inflation. Och det är ju inte toppen, utan den ska ju upp till nästan 3,5% innan det här antagligen vänder ner igen. Och det är klart, det är energipriser som driver här, och där är ju inte sista ordet sagt heller. Vi får ju se, blir det en kall vinter, ja då kan det här komma upp ytterligare. Och det är liksom intressant tycker jag att titta tillbaka på Riksbanken i det perspektivet, att man har haft två toppar på inflation. En var i samband med 2008, lite famöst, räntehöjning som vi kanske minns då, september 2008. Drivet av hög inflation som i sin tur var driven av energipriser. Och 2003, kanske lite mer smickrande för Riksbanken, då höjde man inte räntan när elpriset drevs upp då kraftigt och gav inflation på omkring 3,5%. Och som det ser ut nu så verkar man ju kunna se förbi den här pucken. Men det vill ju till då att den inte blir för hög och inte för utdragen.
Ja, bra. Inflationsstatistik alltså. Håll koll på den. Tack så mycket, Claes Måhlén. Tack Kristin Magnusson Bernard, och allra störst tack förstås till alla er som har lyssnat. Innan jag släpper er så ska jag puffa, som vi säger i tidningsvärlden, för andra poddar här från Dagens Industri. Analyspodden varje fredag, Digitalpodden, och apropå det Claes just sa om inflation, i nästa vecka kommer jag göra en liten specialare av den här podden. Då har jag SCBs Marcus Widén här för att prata inflation och hur man mäter inflation. Och Marcus är nu på SCB, men han har tidigare varit på SCB, alltså centralbyrån, och suttit i KPI-nämnden. Ni hör hur spännande det kan bli.
Det vill man ju lyssna på.
Ja, precis. Och om man har frågor kring KPI och hur inflation mäts och sånt, så kan man faktiskt skicka över dem, så ska jag försöka lyfta det med Marcus Widén. Då kan man mejla till makroradet@di.se. Om det är något trassel med den, så kan man också mejla direkt till mig, viktor.munkhammar@di.se. Nu sätter vi punkt för idag. Ta hand om er, så hörs vi med Marcus i nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga, så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.